Vad fint att vara hemma i Johanneskyrkan igen. För jag har faktiskt varit i Östra Ryd nu på förmiddagen. Denna metropol som man inte passerar utan enbart kommer till. Och man kan åka hem också. Där har jag predikat samma predikan, så att jag har fått deras välsignelse att bära fram samma budskap. Så jag och församlingen i Östra Ryd har beslutat att det är det här som ska förkunnas idag. Nej, skämt åsido. Nej, jag har varit i Östra Ryd, det är sant. Vi ska läsa ifrån Johannes evangeliets 10:e kapitel, de 10 första verserna. Och har du med en analog bibel? Det är ju inte helt inne just nu, men analoga biblar, det är grejer där. De har alltid uppkoppling. Ta inte fram någon mobil, för texten kommer på väggen, så digitalt finns med. Men har du en sån här, ta gärna fram den. Då kan man ha texten liggande framför sig också. Så det har sagt. I Östra Ryd hade de sångböcker. Då kunde man säga att nu kan ni slå upp sidan 1143, så har ni texten där. Varpå de flesta gjorde det. Sannerligen, jag säger er, det här är Jesus som säger, den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst. Och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem. Och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte utan springer ifrån honom därför att de inte känner igen främmande röster. Denna bild använde Jesus när han talade till dem. Men de förstod inte vad han menade. Sen sa Jesus, sannerligen jag säger er, jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut och han ska finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Den här texten svarar framför allt på frågan vem Jesus är. Och det är bra att känna till att precis innan Jesus uttalar de här orden så har han botat en man som har varit blind ifrån födseln. Och man tänker, det borde vara jubel bland folk. Fantastiskt, han har botat denna man. Men ganska direkt så hamnar fokus istället på om Jesus är sänd av Gud eller inte. Där vissa menar att det kan han inte vara, eftersom han inte höll sabbaten. För undret skedde på en sabbat. Medan andra menar att ingen kan göra sådana tecken som han om han inte vore sänd av Gud. Så frågan hänger i luften. Och det Jesus alltså adresserar, det är vem han är. Men texten handlar också om vilka vi inbjuds att vara i relation till honom. Det korta svaret, och då spoilar jag egentligen hela min predikan då. Men det korta svaret på frågan vem Jesus är, ja, det är att han är den som har kommit för att vi ska ha liv och liv i överflöd. Och där nyckeln till detta liv som han ger, det är att vi lär oss att känna igen hans röst. Han som kallar oss vid namn. Så Jesus har kommit för att vi ska ha liv och liv i överflöd. Han kallar oss vid namn, han inbjuder oss att följa honom, att vara nära honom. Och det väcker samtidigt frågan, vilka vi själva är och vilka vi vill vara. Det är vad min predikan kommer att handla om idag. Och rubriken för den här veckan i kyrkåret är alltså den gode herden. Okej. Han gör det ju inte helt lätt för sina lyssnare Jesus. Det står att de förstod inte vad han menade. Och det var inte första gången. Och det är klart, han säger klart och tydligt i den här texten att han är grinden. Och samtidigt sa jag att rubriken från kyrkoåret är den gode herden. Kan Jesus vara både grinden och herden på samma gång? Påminner lite grann om en historia som säkert många har hört om den fromma söndagsskolläraren. Det finns väl bara fromma söndagsskollärare i och för sig, men den fromma söndagsskolläraren som tänkte att idag ska jag lätta upp stämningen lite, så jag ska berätta en gåta för barnen. Och började att nu tänker jag på någonting som är brunt, som har en lång luden svans, som hoppar från gren till gren mellan träden i skogen. Vet ni vad jag tänker på? Och så är det något barn som räcker upp handen och svarar att klart det låter som en ekorre, men eftersom du som frågar så måste det väl vara Jesus. För som sagt, i den här texten så tycks ju Jesus både vara grinden och herden. Och dessutom vet vi att han är Guds lam, så han kanske tillhör fårskocken också. Så säger vi, ja, men Jesus är nog svaret på den här liknelsen. Så blir det rätt. Men så lätt ska jag inte göra det för oss, även om det är rätt. Utan vi ska börja med grinden. Och här har vi en bild på en fårfolla. Inte helt säker på att det var exakt så de såg ut på Jesu tid, men någonting åt hållet. Det här är alltså, ni ser, det är en mur med en öppning. Och på kvällen så samlade herdarna in sina får för att fåren ostört skulle kunna vila och samtidigt få skydd mot tjuvar och vilda djur. Och för den här ingången som ni ser så hade man en levande grind, en grindvakt, en människa som låg i öppningen. Skulle man komma in till fåren så behövde man alltså passera grindvakten såvida man inte klättrar in dem på något annat ställe. Och det är det som Jesus säger, att det gör ju bara den som har ont uppsåt. Varför skulle man klättra över muren om man har sitt på det torra med grindvakten? Det säger ju sig självt. Grinden var alltså vägen in till tryggheten, till beskyddet, till gemenskapen. Och samtidigt så var ju grinden också vägen ut till friheten, till betesplatserna. Jesus säger, jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Men han säger också att han ska gå in och han ska gå ut. Och han ska finna bete. Och det vet alla att för att vi ska behålla livet, för att vi ska vara levande, så behöver vi dels beskydd mot sånt som direkt hotar våra liv. Men vi behöver också näring för att förbli levande. Jesus säger att jag ombesörjer båda dessa behov för att vi ska ha liv och liv i överflöd. Så långt grinden. Nu ska vi prata om herden. Det här är inte en herde från Jesu tid. Jag kommer alldeles strax till vad det här är för en slags herde. En liten ledtråd där uppe i vänstra hörnet. Men jag vill börja med att bara deklarera att herde är min latinska arbetstitel. Det lät väl fint. Min latinska arbetstitel. För herde på latin är pastor. Och om man tänker då på dagens rubrik som då syftar på Jesus, så är Jesus den gode pastorn. Smaka på de orden. Jesus är den gode pastorn. Jag tänker att det är viktiga perspektiv på varje ledares uppdrag. Men där ska vi inte stanna nu. Utan nu ska vi prata om den här herden. För på 60-talet så gjorde den brittiska tv-kanalen BBC ett experiment med den här herden. Och det man gjorde var, ni ser att det är rätt stor fårskock på bilden, även om det är väldigt, väldigt ljus nu. Det är rätt många får, och det är ännu fler får i hans jord. I den här jorden släppte man in 3 stycken utomstående får, utan att herden såg. Får som var av samma art, som för ett otränat öga, mitt öga, såg helt lika ut som alla andra får. Och uppdraget var nu för herden att urskilja vilka får som inte hörde till hans skock. Här har han precis gått ut i fårjorden och han tittar översiktligt. Det tar honom mindre än en minut att hitta de 3 fåren. Han har redan innan sagt att nej, men det här, jag tror att det här blir en enkel uppgift. Och sen efter lite lågmält, ödmjukt, att ja, nej, men det, som jag sa, det här var ingen svår uppgift, utan det, ja, det är så där. Nästa uppdrag han fick, det var att på avstånd identifiera de får som någon bara på måfå tog tag i. Och då hade de inte några direkta namn, utan de hade beteckningar. Så högg de ett får. Ja, men det där, jag får se, S52 måste det vara. Så högg de ett till. Ja, men det där är T11, och det är lite roligt för att T11, det är systern det där fåret som ni högg precis innan. Uppenbart hade den här herden levt så pass nära sin jord att han hade lärt känna vart och ett av sina får. Och han såg direkt om det fanns några andra får i jorden som inte var hans. I texten beskrivs herden som den som går in genom grinden. Den som hade fritt tillträde till sina får. Vidare står att han ropar på sina får med deras namn och för dem ut. Vart och ett av fåren var så kända av herden. Precis som i det här exemplet som jag delade. När han har släppt ut sina får går han före dem och fåren följer honom. Varför? Varför var det fåren följer honom? Vad stod det? Jo, därför att de känner igen hans röst. Det finns alltså en ömsesidighet mellan fåren och herden. Herden känner fåren, fåren känner herden. Och det centrala är att de känner igen hans röst. Som om rösten, tonen, faktiskt är viktigare än orden. Är inte det intressant? För fåren tycks det alltså viktigare vem herden är än exakt vad herden säger eller gör. Jag vet inte om ni har blivit uppringd någon gång av en sån här energisk telefonsäljare som har gått någon kurs, tycks det. Där de har lärt sig att om man tilltalar folk vid namn så blir allting mycket bättre. Känner ni igen det? Tjenare Samuel, hur är läget? Är det bra? Underbart! Du Samuel, jag har ett erbjudande till dig som du bara... Jag vet inte om det är så att jag är en cynisk person. Men jag har väldigt svårt att känna tillit bara för att de tilltalar mig vid namn. Det är en milsvid skillnad mellan om någon jag känner ropar på mig. Om jag är i en stor folksamling och jag hör mitt namn ropas. Men vänta, det är ju Peter som ropar, vad kul! På samma sätt kan tonen i hur någonting sägs vara helt avgörande för hur det tas emot. Frågan är, vilken röst vill och vågar vi lyssna till? Och det hänger ju samtidigt ihop med frågan vilka vi själva är och vilka vi vill vara. För de röster som vi lystrar till kommer på olika sätt också att definiera våra liv. Så vem är jag? Och vem vill jag vara? Om livet hela tiden skulle utgå ifrån frågan, vad ska jag göra nu? Så är risken stor att jag går vilse. Och att jag bara kommer att följa de röster som jag hör just nu. Det blir lite grann som att orientera utan kompass. Om solen då går i moln, vad ska jag då förhålla mig till? Jag säger inte att det är fel att fråga sig vad vi ska göra. Men för att hålla kursen måste vi hålla blicken lite längre fram. Frågan vad vi ska göra ändå måste vara underordnad frågan vilka vi vill vara. Och vart vi är på väg. För att ta ett konkret exempel. Det är klart att det är positivt att bestämma sig för att inte ljuga. Eftersom vi har lärt oss att det är fel att ljuga. Så vi gör rätt. Vi ljuger inte. Och det är väl oproblematiskt. Sen att personer som säger att de är raka och ärliga har en stor varningslampa framför sig. De kan gå fram och säga att din tröja är jätteful. Men jag säger ju sanningen. Hej då! Jämför det mellan att vilja vara och bli en människa som du alltid kan lita på. Det kommer helt säkert innebära att jag inte ljuger. För hur ska du kunna lita på en person som ljuger stup i ett? Men det är inte görandet, utan varandet som blir det centrala. Jag är en person som andra kan lita på. Jag är inte bara en person som inte ljuger. Jesus talar om sig själv som ett varande. Jag är grinden. Jag är den gode herden. Den herde som fåren följer därför att de känner igen hans röst. Så vilka är vi? Ja, speglar man det i dagens text så inbjuds vi att vara en skock fårskallar. Som följer herden därför att vi känner igen hans röst. Och då är frågan återigen. Vill och vågar vi göra det? Peter Halldorf skriver och vidgar perspektiven som han ofta gör. Att människan är ett verb. Ett vara. Till som blir ett substantiv, en herde. Han skriver också, vad är det att bli fri? När är vi fullt ut de vi är skapade att vara? Jo, när vi relaterar till varandra och vår omvärld så som Kristus, den gode herden, gör. Men hur ofta tänker vi så om det kristna livet? Hur lätt framställer vi inte tron som en from variant av vårt dagliga tal om mänsklig trygghet? När kyrkan blir varumärke för ett budskap som är förvillande likt en ekonomisk överenskommelse med löfte om säker avkastning, säger det sig självt att vi får förtvivlat svårt att känna igen Jesu röst i någon som lägger ner sitt liv för andra, det som påsken så trotsigt förkunnar. När vi känner igen Kristi röst i de lidande och de utsatta, i korsets rop av övergivenhet, kallar han oss att följa honom för att vara det han är. Herdar som söker de förlorade, förbinder de sårade och värnar enheten i den skrämda jorden. Wow. För några veckor sedan så var jag tillbaka på Vätterhus retreatgård utanför Gränna. denna fantastiska plats för att leda ännu en retreat tillsammans med Fredrik Lignell, god vän och kollega. Jag vill understryka direkt, det finns inget förnämt eller exklusivt eller något magiskt med retriter. Men däremot sker det något väldigt konkret när man går in i tystnaden. Nämligen att bruset stängs ner. Intrycken begränsas. Och rösterna tystnar i syfte att ge rum för rösten med stort R. Och vad händer? År efter år, vi har haft de här retriterna i 7 år. Hittills har det aldrig slagit fel. Så får jag förmånen att i några korta samtal möta människor som redan den första eftermiddagen vittnar om hur de har kunnat ana den röst som de känner igen och som på nytt rör vid deras inre längtan. Efter mindre än ett dygn. Fattar ni? Där retriten blir platsen där det inre örat kalibreras så att vi i bästa fall förmår att lättare urskilja rösten också när såret efter retriten återigen återvänder till det normala och fyller vår tillvaro. Så hur kan vi lära oss att urskilja herdens röst bland alla de röster som ständigt omger oss? Ja, retriten är som sagt en sån plats, men vi skulle behöva gå i kloster om vi alltid skulle leva i den stillheten, och det är inte realistiskt för de flesta av oss. Därför tänker jag att ett gott råd som många av de erfarna ger, att en gång per år stänga av allt för att kalibrera sig. Men avslutningsvis, jag ska gå in för landning, jag lovar. En del vet att vi hade en överenskommelse i dem precis i början av året att inte överskrida 15 minuter, det har jag gjort med råge redan. Herre, förbarma dig. Men jag vill avslutningsvis peka på 3 stycken konkreta områden som hjälper åtminstone mig att urskilja den här rösten. Och jag ska ärligt säga att jag många gånger försakar de gåvorna fast jag nu talar frimodigt om dem. Men jag vet att det här är fundament. Och det är bönen, Bibeln och bordet. Och då tänker du, japp, de har jag hört förut. Då kan jag zooma ut, så kan jag scrolla och se vad det står i Allsvenskan just nu. Hammarby spelar imorgon, så ni kan ändå inte avslöja något. Jag ska dit. Bönen, Bibeln och bordet. Om vi börjar med bönen. Så har vi väldigt lätt att rusa in i bön. Jesus, hjälp mig med det här. Hela den här som är sjuk. Visa mig vad jag ska göra. Känner ni igen det? Allting blir ding, 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 ding. Ge mig stillhet. Jag raljerar nu, kanske det låter som det. Men det där är jätteviktiga böner. Men den bön jag talar om nu, som hjälper oss att urskilja herdens röst, det är den bön där vi inte ber om någonting. Där vi lär oss att be utan att alltid komma med våra konkreta önskningar vad Jesus ska göra. Utan bönen som ett varande med herden. Bönen. Det andra är Bibeln. Och det är jätteviktigt, säger jag som är pastor, herde, att fördjupa sig i ordet, det tror jag. Verkligen. Bibelstudierna, fördjupningen har sin plats. Men när jag säger Bibeln nu så syftar jag på att vi lär oss att också läsa utan att nödvändigtvis lära oss någonting. Där ordet är platsen där vi liksom bönen får vara. En bibelmeditation, en text som bara får sjunka in. Utan att jag måste dra en massa logiska slutsatser. Utan ett sätt att vara i Guds levande ord. Det är det andra. Det tredje är bordet som får symbolisera gemenskap i olika former. Jag tänker att ett bord ofta står i centrum för gemenskap. Bland annat det här bordet. Men också de här borden som ni sitter runt. Där vi lär oss att vara med Gud och med andra utan krav på att uträtta något särskilt. Och ni hör, på varje punkt så finns det ett ord som återkommer, och det är varandet. Att vara i bön, att vara i ordet, att vara tillsammans runt bordet. Där bönen, Bibeln, bordet är platser som förmår att öppna oss för den gode herdens närvaro, och där vi i vårt varande lär oss att urskilja hans röst och formas efter hans hjärta. Han som är den gode herden, han som är grinden, som ger skydd mot nattens fasor och som samtidigt är vägen ut i frihet. Han som går före oss för att leda oss till de platser där vi finner näring. För han vet vad vi behöver. Han lovar inte att den vägen kommer att vara enkel. Det ska alla veta. Den kan emellanåt och kommer emellanåt att kantas av faror, av oro. Men han är med oss. Han kallar oss att vara får i hans jord och kallar oss samtidigt att bli herdar, var och en i hans efterföljd. Det är dagens evangelium. Och jag tänker att vi ska avsluta med att vi ska be herdesalmen tillsammans, den 23:e salmen. Så jag tänker att vi reser oss upp. Texten kommer upp på väggen och så läser vi den tillsammans i bön. För den här sammanfattar allt vad jag har sagt. Jag hade inte behövt stå här. Men låt oss be. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Ty du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Amen. Vi förblir stående.